Och vinnaren av årets Metal Trash Punk Podd är Kick and Rush!
Jag vill tacka alla som följer engelsk fotboll. Alla som sliter med att twittra om Premier League. Och alla som delar piratkopierade highlights. Ni är de riktiga hjältarna. Tack för att ni röstar Kick. Fuck Seb!
Kick and Rush är tillbaka och vid micken står inte Sebastian Mattsson som har sagt upp sig, känt sen tidigare, och inte heller Petter Landén som var lokförare förra veckan.
Annars står vi en annan mick.
Ja, det är Petter Landén till vänster och Pontus Weinemo till höger. Hej.
Hej.
Och jag heter Joakim Rydström. Ja. Ja, det kanske jag skulle ha sagt redan tidigare. Jag är poddredaktör här på Expressen.
Ja.
Och numera, ja, programledare. Interim programledare. Jag vill säga Kick and Rush-version på Kenny Dalglish, tänker jag.
Du är eller Avram Grant?
Ja, men hellre Kenny Dalglish, känner jag.
Har du jag vet inte. Du har inte gjort någonting för att förtjäna det än så länge. Så...
Ja, men man kan låtsas som att jag är skott i helt.
Du kan börja på Avram Grant och sen kan du jobba dig upp till Kenny Dalglish.
Min favorit med Avram Grant var att han brukade gå ner på knäna. Han var riktigt nöjd och ser liksom helt sjuk ut.
Ja, han hade ju ett extremt sjukligt utseende. Man var alltid orolig att han kommer kollapsa när som helst. Han lider ju av anemi, gubben.
Ja, någonting åt det hållet, ja. Precis.
Och lite den känslan för med dig.
Vad bra, exakt. Men då är vi på banan med vad som gäller. Och för att vi inte ska sakna Seb så har jag fixat ett Sebastian Mattsson soundboard som vi kan använda så att liksom han ändå finns med i, ja. Liksom på något sätt. Så om man exempelvis trycker på den här knappen så kommer det låta så här. Eller så trycker man på den här knappen, då kanske det låter så här. Eller så trycker man här, ja. Ja, ni fattar. Men nog om det, vi behöver inte prata mer om mig, eller hur?
Nej.
Så vad vill ni prata om idag? Ja, jag föreslår att vi kanske kan gå via vad som hände i helgen. Ganska mycket kännetecknande för den här omgången var att det var oväntade resultat. Vi såg att Newcastle slog Chelsea. City fick bara 2-2 mot Crystal Palace och Spurs 0-0 mot Watford. Burnley slog Leicester. Vad har vi att säga om det här?
När du pratade om helgen så tänkte jag först berätta vad jag gjorde. Men kör. Det här är mer relevant, kanske.
Ja, men kör. Stå inte och titta på mig.
Nej, jag var faktiskt kollade på Liverpool i söndags hemma. Jag var hemma och kollade.
Jag var och kollade på Liverpool.
Jag trodde du skulle säga att du var i Liverpool.
Nej, men jag glömde bort att det var den här helgen. Tänkte att det var förra helgen när jag var på lokal och kollade. Nej, men det är väl super... hela helgen var ju... Allting går ju på något sätt Liverpools väg. Även om man inte ens behöver göra det i de andra matcherna så gör det ju på något sätt det. Och... Det jobbiga som Liverpool-supporter är ju att alla som hävdar att Liverpool är bra för att de andra är dåliga får ju vatten på kvarn här.
Gud ja.
Det är ju inte härligt. Det vill man ju inte ha. Jag vill att alla ska vara jättebra, bara att vi ska vara ännu bättre.
Du menar som City var förra säsongen?
Exakt så. Mm. Men alltså jag tar ju det här läget också. Det ska jag inte sticka under stol med. Det gör jag.
Men är det inte väldigt töntigt så här som man ser Liverpool-supporter hålla på nu med? Att, som du liksom också håller på med att så här, ja men nu klarar vi topp 8. Kom igen. Alltså till och med jag kunde ju säga, alltså Citys 100 poäng säsong, då kunde jag säga i november att det är klart.
Det är ja, men det var ju såklart ett skämt.
Jätteroligt skämt.
Det var ju det. Superskämt. Det är ju inte det. Det är ju liksom bara lite douchigt.
Alltså det är ju ett skämt och inte ett skämt. Alltså det är klart att jag kan ju stå och säga här att jag tror självklart att titeln är så gott som hemma liksom.
Så gott som hemma.
Ja, men det är ju den lilla liksom så här, hur många poäng.
Ja, men jag vågar ju såklart inte säga det helt och hållet.
En match mindre spelad. Av allting vi har sett hittills så tyder det på att Liverpool vinner den hängmatchen och således har 19 poäng.
Mm, det vore härligt.
Ja, det är väl typ antal år sedan de var relevanta i ligan.
Ouch.
Fram tills nu. Men det jag hade önskat, för att det blir nästan ännu mer störande, och det kanske är det Liverpool-supportrar vill åt. Men det är nästan ännu mer störande att det finns liksom en gnutta ödmjukhet i det här. För att jag hade förväntat mig så här, ja men nu är det så solklart det bästa laget i England och kanske hela världen. Var är uppkäftigheten?
Jag vet inte, varför är du inte kaxigare, Pontus, undrar jag faktiskt.
Nej, men man vågar nog inte. Alltså jag tror på riktigt att det finns någon form av ängslighet i det hela. Att det är man står där med 16 poäng med hängmatch. Och spelet ser ut som det gör för Liverpool och det spelet ser ut som det gör för de andra lagen samtidigt. Det finns liksom ingenting som tyder på att det går inte att tappa, det kommer inte gå att tappa. Det här är Vi kommer att vinna ligan i år.
Ja.
Nu sa han det. Vi kommer att vinna ligan i år. Du sa det.
Ja, jag vet, men om vi inte gör det så kommer jag ju behöva gå i exil och aldrig mer figurera i någon form av sammanhang. Så
det är win-win.
Ja, det är liksom jag har ju någonting att förlora på det med att jag går i exil om Liverpool inte vinner titeln, men jag liksom, mitt uttalande är ingenting att förlora på.
Så här, jag är jättenyfiken också. Var åker du?
Jag ser skogen framför mig. Sen vart vet jag inte, men
finska Lappland.
Ja, men Gästrikeskogarna är ju ganska härliga, det är och nära mamma och pappa.
Jag tänker att det bara är det här Skutskärs pappersbruk, ja, den här äckliga röken. Är inte det Gästrikland?
Nej, det är Uppland, va? Gränsen går ju via Dalälven.
Kan det vara det?
Det kan ju för ligga på rätt sida. Nej, det är Upplands län.
Innan vi går för långt in på att se vad län och landsting ligger, så kan jag bara säga vi fortsätter prata om Liverpool och Manchester United om en stund. Nej, men du har sagt i alla fall att Liverpool vinner ligan. Det är väldigt klart.
Ja, men absolut. Ja, det kan jag faktiskt stå för det går, vi kan liksom inte tappa det här. Vi är för bra.
Det här är det, och vad, alltså Sebastian Mattsson säger så här om det.
Han får ju se vad fan han vill. Men det är ju...
Men det är skönt att du inte får stå oemotsagd, känner jag.
Ja, verkligen.
Det är skönt att se med oss.
Men det är ju... Vad ska man säga? Det är ju... Vi har, som Liverpool-supporter, så att hela mitt liv, jag har aldrig sett Liverpool vinna ligan. Vi har varit snubblande, pun intended, nära.
Det var roligt.
Ja, men det har ju liksom varit väldigt... Det har ju varit väldigt, väldigt nära, men vi har liksom aldrig lyckats nå hela vägen fram. Och det... Det har varit så många gånger som det har varit nära. Och det har varit liksom, man har fått jubla och inte, nej, det går inte. Och man har levt in i att, om det kommer gå, nej, det gick inte. Så jag förstår ändå den här ängsligheten att man inte vågar säga det. Men jag tror att innerst inne så vet väl alla att, jo, men nu vinner vi.
Ja, men det gör ni ju.
Jag tror att även Liverpool-supporterna har liksom börjat fatta det nu. Mm. Och det har inte, vi har inte en historia, alltså vi har ju historia att vinna titlar, men i närhistoria har vi inte det. Så där ligger väl liksom hela den här
inspirerande Champions League-mästare.
Jo, men Champions League är mycket lättare
att vinna. Såg inte du själva paraden på plats i Liverpool dessutom?
Men det gjorde jag. Men vinna Premier League då, det är en annan, det är en mycket längre säsong. Där har vi fallit på repet så många gånger att det liksom har varit
men är det
löjligt
så,
nästan.
Är det så att du känner, som du säger, att det förtas lite av att det är för enkelt?
Nej, absolut inte. Jag tycker bara just nu, i det här läget, så känner jag ju bara att det är skönt. Liksom. Alltså, jag känner att, fan, vilken underbar tid det är att leva i hela tiden. Inte gå runt och ha ångest eller vara orolig. Det är för sig, jag har jättemycket ångest varje gång Liverpool spelar. Men ändå känna att säga, men vi kan torska mot Wolves på torsdag, och det känns ändå som att det spelar kanske inte någon roll överhuvudtaget.
Det är en ganska ovanlig känsla för en
väldigt ovanlig känsla. Och jag känner personligen att jag behöver nog den lugna resan mer än vad jag skulle behöva en kamp in mot sista omgången liksom.
Ja, när man kollar på, om man kollar på hur ligan faktiskt blev nu efter helgen, så det själva matchen mellan Liverpool och Manchester United, så kommer vi till och liksom att de här resultaten gick som de gick. Men jag kollade, om man kollar från plats 5 till plats 14, så skiljer det nu 7 poäng mellan 10 lag. Mm. Så det är liksom, när det kommer till liksom de sista, alltså platserna mitt på, vem åker ur, vem på plats 5, så är det otroligt mycket mer intressant. Men det jag börjar fundera på, så tror vi mer på Crystal Palace än på Spurs exempelvis, än det lag som kommer, alltså som laget som kommer komma på plats 5 i år. Det är liksom just ju vidöppet helt plötsligt.
Ja, alltså jag vet inte, personligen så känner jag sådär att till syvende och sist så kommer det nog, jag får känslan att det ändå kommer vara ett väntat lag som hamnar där. Alltså att vi ser att det har liksom klumpat ihop sig bakom topplagen. Nu gör City en för dem ganska usel säsong. Annars skulle det varit Liverpool och City där uppe. Det sa vi egentligen redan inför. Att det kommer vara a two horse race, som visade sig att City-hästen var halt och typ hade diabetes. Eller
ja, men absolut. Alla är förvånade över att City går dåligt. Absolut.
Ja, exakt. Men ingen är förvånad över att Liverpool går bra.
Nej.
Där bakom så är det så här. Chelsea... visste man nästan på förhand med transferstopp och kastat om med tränare flera gånger att det skulle bli lite av en omstart. Arsenal har varit på nedgång ganska länge.
Det är ju en väldigt svårt diabetessjuk häst.
Ja, verkligen. Och United, den hästen är död, men vi fortsätter piska den. Ja. Fallet Tottenham är ju det konstiga.
Absolut.
Men där försvann ju Pochettino efter konstigheter, och där förstod man ju senare också att de kanske skulle ha gjort så med Pochettino tidigare egentligen, med tanke på hur det såg ut, hans relation med ledning och spelare. Mm. Men, och där bakom då har vi också varit inne på att pengarna in i Premier League gör att klubbar som Crystal Palace, som Everton, som Wolverhampton, som de kan ju investera ganska tungt i sina trupper, vilket gör dem i enskilda matcher att de kan utmana. Men det är det jag tror skapar den här ganska jämna luckan som du nämner, liksom, var det från plats 5 till 14 på 7 poäng.
7 poäng.
Ja, men jag tror i slutändan så kommer ändå det laget som har lite högre lönebudget, lite mer bredare kvalitet, som jag tycker att Tottenham har jämfört med Crystal Palace, nog troligt stå där på femman.
Ja, det tror jag också. Alltså, men det sjuka är att vi är vana vid att se den här typen av tabell i oktober, kanske november. Men att stå i november eller i januari och kolla på den här tabellen är ju, det är ju anmärkningsvärt. Det var länge sedan vi såg den typen av haltande, alltså den typen av tabell, att de lagen inte har befäst sina positioner redan. Mm. Nej, det rimliga är ju att säga att ja, nej, men de förväntade lagen tar nog det till slut. De kommer nog att klättra dit till slut. Mm. Men det sa vi ju för sig också om ja, men Leicester-säsongen, att nej, men de kommer nog inte klara det.
Nej,
de kommer nog
inte gå. Vi sa inför säsongen att Sheffield United skulle åka ut.
Så ja, det gjorde vi. Vi har sagt många dumma saker.
Mitt emellan.
Nej, men jag, det känns dumt att stå och tro att Palace skulle orka hela vägen. Däremot så tror jag väl att Wolverhampton kanske kan göra det, liksom utmana om topp 5 sådär. Mm. Med tanke på vilken otrolig kraft det finns i den klubben. Men att de där Palace-lagen skulle göra det, ser jag inte riktigt hända, så snart de har 14 plats då, en 5 plats.
Chelsea börjar dra ifrån lite grann där. Kommer de också bli uppätna? Kommer de komma ifatt?
Nej. Nej, Chelsea är ju det laget utanför, alltså bortsett från Liverpool City enligt mig, som jag tycker är mest intressant och ja, har störst höjd. Liksom.
Ja, exakt, det skulle jag vara inne på också. Ja. Deras högsta nivå är ju kanske det mest imponerande, ja, utanför topp tvåan, om vi ska kalla det det. Men det är också väntat med de här dipparna när de kör ett ganska ungt och alltså så här, mycket förtroende läggs ju på Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic som är ung och ny i ligan. Ja. Sånt där.
All underliggande statistik talar ju för att det här är ett lag som kommer att komma upp. Liksom. Det kommer att löna sig i längden att vara så pass bra som de ändå är. Men att det är ju någon form av barnsjukdom att man inte lyckas vinna match, man inte lyckas stänga match, att man kanske förlorar någon match här och där. Alltså, som det är för många lag i början av ett nybygge. Mm. Nu handlar det väl mycket om att Lampard ska fortsätta få förtroendet, vilket jag tror och hoppas för Chelsea-fansen skulle att han får.
Det är extremt svårt att säga att han skulle göra så med honom nu. Ja. Nästan oavsett om de skulle glida ner på en sjätte plats.
Det vore jättedumt. Men de har visat jättestor höjd och jag tycker att de visar upp det spel, ja, men bortsett från City, Liverpool och ja, Leicester har också varit väldigt bra, men att det är alltså spel och höjdnivå som är det klart bästa och som kan utmana topplagen. Liksom. De har ett grundspel, en grundidé som faktiskt är stark.
Exakt, och när vi pratade fallet Leicester så här med underliggande statistik, så sa vi ju det för flera veckor sedan, att liksom Leicesters statistik, allting tyder på att det var en makalös överprestation nästan i match efter match. Så här, Jamie Vardy gjorde mål på så här, alltså målchanser som typ var omöjliga utifrån ett, liksom ett expected goals vad säger man, perspektiv. Ja. Så att vi visste att det skulle komma, eller visste, men hade på känn att det skulle komma en dipp i alla fall.
Något annat från helgen som jag tänkt på?
Jag läste att, och jag har inte ens tänkt på det själv, men att City den här säsongen inte har vunnit 3 ligamatcher i raden.
Det är otroligt fascinerande.
Och det kändes som att mina interna organ började blöda. Och sen ville jag sluta tänka på det. Så det har jag tänkt på.
Ja, okej. Det känns som en väldigt dålig helg för din del, vad du gjorde.
Ja. I övrigt. Allt gick bra fram till att Wilfried Zaha tilläts kliva in i straffområdet.
Okej, men då Liverpool-Manchester United, helgens stormatch. Om man nu kan prata om stormatch, det skiljer ändå 30 poäng mellan de här två lagen. Alltså jag blir lite så här, 30 poäng, det är ändå, ja vad fan, herregud liksom. Ja, varför är det en stormatch ändå då?
Historiskt enkelt liksom, United och Liverpool har alltid haft det. Sen så är ju faktiskt United det enda laget som lyckats ta poäng av Liverpool i ligan den här säsongen. Så på förhand kändes det lite som att, ja men kanske om de får till det igen. Och, ja, Martial är ju i bra form.
Men, det var inte mycket som tydde på det första halvlek dock.
Nej, jag tyckte inte det var särskilt mycket som tydde på det överhuvudtaget, även när liksom United spelade upp sig lite och Liverpools frenesi gick tillbaka något. Det har blivit så allt efter säsongen. De kanske första 10 matcherna med Liverpool kände man att ja, men liksom när frenesin går ner i Liverpools spel, då finns liksom möjlighet att hota. Men nu så är bara känslan att de har fullständig kontroll på det där, och även om det kommer ett baklängesmål så är det som att de kan vrida igång det där maskineriet igen. Så när Solfa sitter och säger efter att vi var med i matchen, ja, alltså rent resultatmässigt kanske, men spelmässigt tyckte jag nog aldrig att United var där som de var i den första matchen när de möttes.
Nej, det är väl det som Liverpool har lyckats med så bra, att lära sig att kontrollera matcher i den här, alltså när man leder med 1-0 så kan man ändå sitta tillbaka och låta motståndarna alltså ha bollen, som när, det var ju så tydligt när Maguire hela tiden skulle driva upp bollen och spela ut den, den kom alltid till Matic och den gick alltid till Williams eller senare till Shaw på vänsterkanten, för att Liverpool pressade ut dem och alltså, Mata och vilka nu var stod på högerkanten och vinkade efter bollar hela tiden, men det går inte att slå de bollarna för att det defensiva pressspelet sitter så himla himla bra. De har verkligen lärt sig hur vi ska göra för att ja, men dels isolera Martial ute på vänsterkanten istället för att ha honom centralt. Det var en gång som det var nära att misslyckas då när han kom in och sköt. Men det skottet som han gör också i 65:e minuten som kanske ska vara mål, det är ju också det sista skottet som United har innanför straffområdet. Och då är det liksom att vi var med i matchen hela vägen in, men det kom ju liksom inte till några avslutslägen. Ni kanske hade bollen och försökte och liksom, men tempot och spelet dikterades ju ändå av ett sittande lag. Och det där är ju med det Manchester United stora problemet med mig, att de inte har några mittfältare som är alltså som kan styra och ändra tempo eller ändra matchbild. Och liksom med, ja, har man Matic och Fred som jag tycker har varit, spelat upp sig rejält. Matic också spelat upp sig.
Men alltså, om man kollar i omställningsspelet så var det ju ändå så att liksom, när Liverpool vände på spelet så var det otroligt stora ytor i Manchester United bakåt.
Ja, alltså gud att Liverpool inte gör fler än ett mål. Ja,
varför blir det
sista...
inte 5-0? Alltså, varför stod det inte 5-0 i första halvlek?
Ja, eller framförallt efter 50 minuter. De första 5 minuterna i andra halvlek är ju, det är kanske de bästa 5 minuterna Liverpool har gjort den här säsongen. Det var ju helt otroligt. Där ska det ju bara vara 2-0. Det tror jag var, alltså, jag tror jag sa det, har sagt det tidigare också med Liverpools hela deras stämna, orken liksom, att deras, att de förra säsongen så orkade de inte i januari för att de var spelarna för trötta. Det är så hög press och de har så, springer så mycket, de springer så långt, många gör så många maxlöpningar. Men den här säsongen har de ju, trots att de har varit så bra, kunnat ta ner på tempot sista 20 minuterna. Och det gör de ju här också i någon form av att, för att de vet att vi måste hålla nere maxlöpningarna hela, alltså vi kan inte ha maxlöpningar 90 minuter för då kommer vi inte orka nästa match. Och på så sätt orkar man hålla upp hela, hålla upp det tempot. Så de vill försöka stänga matcherna så tidigt som möjligt.
Ja, men är det så, det här kanske, nu kan jag vara ute på riktigt tunn is, men är det så att Liverpools fronttrio, som, den är fruktansvärt bra, men det är inte någon av dem som är den mest naturliga avslutarna kanske? Alltså ingen av dem är ju Aguero.
Nej, gud nej.
Alltså på det sättet.
Ingen nej. Av dem är Suarez eller Torres, som man ska kolla gamla story.
Nej, alltså så här, Mohamed Salah fick ju otrolig utdelning sin första säsong. Sadio Mané var riktigt bra liksom förra, och de gör ju mycket mål, men jag tänker, kan det vara ännu mer på grund av att Liverpool som lag skapas enormt mycket farligheter snarare än att någon, alltså det är kanske därför jag menar att det är väldigt få Liverpools matcher som kan sticka iväg som Citys gör när City är liksom påslagna fullständigt. Det är sällan Liverpool gör de här 8-0 matcherna.
Nej, det händer ju inte så.
Nej. Alltså City kan fortfarande göra dem. Blandar och ger på ett helt annat sätt. Men det är så här, jag tycker fortfarande så här att Salah efter sin första säsong slarvas lite. Alltså jag tycker inte avsluten är riktigt där.
Nej, jag tror inte, han är ju inte heller Aguero klassmässigt i just avslutslägena.
Nej.
Och så. Men,
innan mobben kommer på mig, ja, de är jätteduktiga. Ni
ja, nej, men jag förstår precis vad du menar. Och det finns ju någonting där. Sen gör de ju också jättemånga mål, men det är ju, de missar ju också ganska många lägen. Mm. Men nästan Mané som är bäst på att liksom, känslan, jag vet faktiskt, jag har ingenting att underbygga med, men som är bäst på att få sina avslut i mål. Men han kommer ju inte till bäst chanser. Alltså, men att om han kom, när han väl kommer till en bra chans, då är det mål. Liksom. Så känner man inte riktigt med Salah.
Nej.
Då är det är ju, kan ju bli så att han får en feltouch en meter från mål och lägger den utanför. Liksom, eller, och när han kommer, det är ju inte Aguero distinkt avslut eller Torres då, liksom, som var, det visste man att det spelar ingen roll vart målet står. Den sitter antingen i första krysset eller perfekt ner mot stolproten på andra sidan.
Så. Och det är Chelsea Torres vi pratar om nu.
Ja, precis. Ja. Han som absolut aldrig skulle missa ett öppet mål för han sköt på stödjebenet.
Han kämpade på med sitt i Chelsea, så kan vi säga.
Ja, gjorde ändå oväntat många mål i Chelsea. Det stämmer. Mig.
Och fick Gary Neville gå upp i falsett.
Ja.
Också eller? Någonting man kan kämpa på med.
Det är väldigt svår, smal referens. Men det är väl 2-2 målet mot Barcelona i Champions League, va? Som tar dem vidare.
Ja, kanske. Jag minns inte.
Vi kan, Kim kan lägga in precis när Gary Neville går upp. Han låter som att han kommer in i målbrottet. Lägg in det, Kim. It's Torres to give Chelsea a place in the Champions
League final. The headline has been written. Men om man kollar på Manchester United då, vad ifrån den här matchen kan man känna att de kan bygga vidare på? Jag tänker på snarare som att det var stora, stora problem. Framförallt på positioneringsspelet, Van Dijks mål. Det står 6-7 spelare på fel plats så att han är helt fri i mitten. Alltså, vad i Manchester United finns det som man ändå känner? Ja, men det fanns någonting här. De spelade mot ligans bästa lag och det fanns, alltså, de hade ändå två ganska bra chanser och så vidare. Men jag känns bara som att det här är inte bra.
Nej, alltså jag har jättesvårt att hitta liksom den riktiga, alltså de försökte ju göra som de gjorde senast och försökte väl, tyckte jag, göra det som Manchester United gör nu och få upp liksom bollen på sina yttrar som är farliga en mot en liksom. Daniel James kan ju spruta förbi vem som helst, om han ser all i form, gör ju det bra liksom när han viker in. Rashford saknades jättemycket, alltså han är ju liksom ledande i deras anfall, tycker jag. Känslan, du försökte väl göra lite som Tottenham, tyckte jag, först att sitta tillbaka, slå den långa, men det flög liksom inte, den kom liksom ingenstans. Den
Nej, gången. Och de ligger ganska högt i pressen också, i alla fall i första halvlek. Men där är ju, alltså med Van Dijk så är det ju sån trygghet i bollen att man tar ju sig förbi pressen hur lätt som helst nästan. Och med det dynamiska mittfältet med Wijnaldum och Henderson så då behöver det finnas... Andres Pereira är ju inte bra liksom.
Nej, han är ju bedrövligt dålig. Men det är mest att man kommer tillbaka till att man låter som en hacka skiva, men, eller repad skiva, men det är så här, Uniteds mittfält håller ju knappt den här plats 14-klassen liksom. Det är ju så, även om Fred har spelat upp sig, ja, även om Matic fortfarande har vissa färdigheter som gör honom till en okej hållande mittfältare. Alltså framförallt sett till dynamik så är det väl egentligen bara Fred som kan ens försöka matcha det Liverpool kommer med.
Jag menar, som ingen av dem är ju spelfördelare. Nej. Vilket är ett problem. Alltså, man kan inte prata jättemycket om Henderson, han är ju bra men, och inte bra, men han får ju bollen framåt. Han får en rörelse, han sätter någon form av... Han är ju med och skapar en matchbild. Han är väldigt rörlig i sina löpningar och han får ta mycket boll, transportera boll, slå, alltså få bollen i rörelse, och det får ju liksom inte Uniteds mittfältare.
Nej.
När de får bollen så är det sällan en passning på mer än 3 meter liksom. Och deras back, de klarade inte av pressen heller. De slog ju bort så mycket bollar i backlinjen för att de har ingen att spela upp på.
Men Solskjaer säger ju att, eller vad var han sa, vi är miles better than last season. Vad fan menar han med det egentligen?
Ja, det vet jag fan.
Ja, men det är väl, alltså om du, som sagt, om du bara tittar på resultat, hur det faktiskt ser ut, att det är så här med matchens sista spark som Liverpool gör 2-0. Om du bara tittar på det resultatet så kan du ju få bilden av att så här, ja, men United var med liksom. De var med, det levde hela vägen in på målsnöret. Det gör det ju inte, som vi varit inne på, för att det händer ingenting. Det är så många som känns som att de har gjort sitt, och det enda man kan ge sig för nu är att det verkar liksom göra sig av med lite dödkött liksom. I form av Ashley Young, Jesse Lingard ryktas bort liksom. För det behöver kapas av och byggas om rejält, för att det laget de ställer på planen nu, det är sjukt att man ens själv tänker att så, men förra gången, men kanske, om Martial får läget och Maguire har en toppmatch så kanske, men nej.
När sekunden de börjar spela så känner man bara nej.
Men det är inte den här matchen heller de ska mätas emot. De är ju många, många år efter Liverpool-utvecklingen. Och det är, alltså säger att det här är miles better than last season. Det är inte, ja, alltså även om det hade varit så, att, ja men i den här matchen kanske, för att Solskjaer har gjort sina bästa matcher mot lag som är på pappret bättre. Men det är ju andra problem som måste lösas först. Hur gör de för att, ett, hitta en hög högsta nivå? 2, hur gör de för att klara av att vinna hemma mot Brighton eller likewise? Det är ju de frågorna de måste ställa sig först innan de ska börja säga, ja men, för det är ju bara att kolla på, ja men, för ja men 3 säsonger sedan när Liverpool började bli bra, när de liksom kunde slå, de kunde verkligen utmana City liksom i en match liksom. Men de kunde ju inte matcha dem tabellmässigt. De fick ju slåss som en fjärde plats. Och där är ju, det var ju första säsongen efter som det gick att dra några seba. Ja, men nu kan de fan slå Burnley.
Mm.
Och där yes, tror jag att United bör fokusera. Att inse hur gör vi för att beat the dross?
Mm.
Men om man kollar på idag så fick vi nyheten att Victor Nilsson Lindelöf skickades hem från träningen för att han var sjuk.
Mm.
Gör det så mycket? Han var ju inte heller kanske... Alltså han, exempelvis, det var bort dömda målet så gör han en jättekonstig rensning rakt i gapet på Liverpool. Jag tycker att han ganska ofta var en av dem som stod ganska felplacerade när Liverpool gjorde liksom sina spelomställningar. Är han den spelaren som ska hjälpa till att ta Manchester United framåt?
Det är så konstigt med Victor Nilsson Lindelöf liksom, om man bara tittar på honom i landslaget där han har förtroende. Man tänkte att när Maguire kom in och hade vissa liknande egenskaper som Andreas Granqvist hade, att man tänkte att ja, men kanske i det här partnerskapet att det ska liksom funka. För att det vi har sett av Lindelöf i ett svenskt landslag är ju att han är så fruktansvärt positionssäker och läser spelet otroligt bra. Att han inte behöver förlita sig på fysik, för att där är han inte sällan underlägsen i Premier League. Det finns många spelare som vinner över honom i, mm-hmm. i en löpduell, i en luftduell. Alltså i en ren man-mot-man-duell. Men det är så tydligt att organisationen är så felaktig att det spelar nästan ingen roll vilka två du sätter i ett defensivt mittbacks, eller i ett mittbackspar, menar jag, för att de har så lite skydd. Och möter du då Liverpool? Nej, då spelar det ingen roll att Victor inte är där. För det spelar ingen roll om det är Phil Jones eller om det är Eric Bailly eller om det är Paul Pogba som har flyttat ner som någon slags sweeper. Det gör inte så stor skillnad.
Nej, jag tror ju på honom. Man ser många positiva egenskaper med honom. Han har ju verkligen en modern mittback liksom. Mm. Och ja, såna gillar ju jag. jag vet inte om jag, alltså det är så svårt att säga exakt vilken nivå han håller med tanke på organisationen. Harry Maguire, världens deras mittback, han ser ut att vara en mittback i ett bottenlag den här säsongen i många, många tillfällen. Och det, jag tror att de behöver nog hitta någonting nytt för att vi ska kunna dra några slutsatser om han håller inte. Men jag tycker absolut att man har sett tendenser till att han gör det.
Ja, det finns en ojämnhet. Alltså, han har varit både bra och dålig, men han har också fått kritik för att vara både bra och dålig.
Ja, och det gäller nog alla spelare i United.
Ja, men det är det jag tycker är så svårt att avgöra också. Sen så är det ju mycket av det att han faktiskt är ganska bolltrygg och har en hygglig passningsfot, Victor. Men det är ju också svårt när mittfältet han har slått bollar på är, som vi är inne på, det är Juan Mata som passerar sitt bäst före datum för 7-8 år sedan. Fred som är okej nu, men utan Paul Pogba så är det så Andreas Pereira. När blev det okej att en sån kille startade för United? Det är det jag inte fattar.
Ja, nej, de har ju ingen rörlighet heller alls när pressen sätts mot mittbackarna. Så de kan ju liksom inte slå upp den på mittfältarna, för de rör sig inte, de är så statiska, det finns liksom ingen, de är så lätta att pressa, det är för lätt att markera bort alternativen. Så de behöver hitta ett annat. I dagens United så är det ju, det hjälper liksom inte att ha bolltrygga mittbackar, för du tar inte ur pressen för att laget framför gör inte sitt jobb. Det är tufft. Men jag tror att om han blir borta nu nästa månad, vilka United möter imorgon?
Oh, det är sånt man ska läsa på innan, Pontus. Nu satte du mig på potta.
Jag vet inte varför det är upp till dig att veta det och inte upp till mig, men...
För att det var du som ställde frågan.
Den som ställer frågan har alltid överläge.
Ja, exakt. Nej, men jag tror då gör det varken från eller till. För det är liksom inte, Uniteds problem ligger inte imorgon eller om en vecka, utan det ligger i hur ska klubben se ut om
Burnley,
ett år. Liksom. De heter Burnley, och då tror jag inte att det spelar så stor roll vem det är som spelar mittback där. Då kan det säkert vara i dagens läge, i dagens United, då kanske de behöver någon som kan utmana Chris Wood liksom i luftduellen eller Ashley Barnes.
Ja, men där har du ju Harry Maguire. Alltså ett vanligt, hade United varit något mer fungerande än vad de hade varit, så hade Victor faktiskt kunnat uppfylla en ganska stor poäng i United hemma mot Burnley. I ett vanligt fungerande United, så som United borde vara, så kommer United ha 65-70% bollinnehav i alla fall. Harry Maguire som liksom längst bak och tar hand om de långbollarna och skickar mot Chris Woods. Sam Vokes är inte kvar, men rent själsligt är han ju där. Han står ju där uppe på topp och väntar på långbollen. Där kan man ju egentligen använda Victor som en... att han tar steget fram och fungerar som en slags defensiv mittfältare i ett uppbyggnadsspel. Och att han tar det klivet upp liksom. Vilket skulle frigöra då en mittfältare och ta liksom en löpning framåt. I ett fungerande United skulle han kunna göra det. I det United vi har nu.
Nej, det spelar stor roll.
Så blir han kanske då ett problem om de har Ashley Barnes och Chris Wood på topp. För att rent fysiskt kan han inte mäta sig med dem. Och tillåts Burnley stå och mata inlägg. Vilket man har lite av en känsla av att de faktiskt kommer få chans till. Då tror jag att Victor är fel. Då ska du nog köra med Erik Bailly egentligen.
Alltså jag tror inte...
Är han tillbaka från skada? Han är alltid skadad. Ja, men det är... Men vi kör Erik Bailly ändå på kryckor.
Är fortfarande bättre än Victor i det läget.
Ja, i ett ofungerande United. Ja,
absolut. Men om man kollar på matchen som sådan... Så var det ju inte United som stod för den största kalkonen. Det var ju snarare Alisson som stod för den största kalkonen i matchen. Han springer hela vägen upp för att krama om Salah efter målet. Är det här det töntigaste vi har sett i Premier League?
Alltså, det är lite... Jag ska säga, för mig när jag såg det så var det så här... Åh, gud, nu får det väl ändå räcka. Men det här kommer också i kölvattnet av Roberto Firminos dop. Där Alisson står i någon sån här klåpool på Liverpool Elementary School och bölar. Och man ska inte håna folk för deras tro och allting. Men de två sammanverkande här nu. Och att Salah rycker av sig tröjan när Cristiano Ronaldo man är. Det var liksom allting bara gifte sig i ett enda stort. Gud vilken tönt. Vilken tönt han är.
Och vad har Pontus att säga om detta?
Det är sinnessjukt att den dopgrejen kan jag tycka också var lite... man ska inte...
Vad var säkert... den här dopgrejen? Bara helt snabbt, vad var det som han...
Firmino döpte sig i en pool och Alisson då vittnade det. Och började gråta när det var klart. Det är liksom... Man förstår ju att det känns så samt liksom. Det får man köpa. Men jag tyckte det var...
Men jag förstår, var det någon form av baptistdop?
Ja, men det var någon form av... Han kanske inte hade fått möjlighet att döpa sig tidigare, utan... Det var först nu han tog...
Och det var väl känslosamt. Ja,
det får det väl vara. Att det blev en video av det och sådär och han såg och grät tyckte jag var lite töntigt. Men,
kändes det som genuin gråt, tycker vi det? Eller kändes det
ja, men
som...
det tyckte jag nog att det var.
Ja, det är därför det tar emot lite i mig ändå. Att hon, men det var just när jag såg den så kände jag som men varför filmas detta? Varför är detta liksom Instagram-content?
Ja, framförallt att det var i en pool.
Allting är content, 2020, allting är content.
Ja.
Framförallt när det var i en pool, vad gjorde du? Men skitsamma, jag förstår liksom inte den här... Att man, det är så många som har gått igång på att det är töntigt att han springer över plan och firar.
Men det är ju ganska tufft.
Jag har alltid uppskattat målvakter som springer över hela planen och firar.
Ja, Pepe Reina var ju väldigt bra på det exempelvis. Han gjorde det ganska ofta.
En gång i alla fall, när han assisterade en gång mot United. När det blev 2-0. Nej, men alltså, efter matchen fick jag frågan varför gjorde du det? Och då sa jag, men jag har sett jag firar ju alltid med mitt eget mål, men jag måste vara redo på att det kommer en ny våg, så jag måste vara på plats och vara mentalt redo. Men nu såg jag att det var matchens sista sekunder och då kände jag bara, nu den här gången ska jag få med och fira. Och det tycker jag, det kan man ändå unna målvakten.
Så det
de
fanns ett uträknat exempel. Alltså han tänkte så här, nu, han kollade upp på tavlan då och tänker så här, nej men det här är verkligen sista sparken, nu kan jag springa. Det känns, det är inte superspontant.
Ja, men, ja, det var nog inte, han kände nog att om jag gör en assist i 93 minuten, då springer jag fram.
Den dagen jag gör en assist i 93 minuten, då jävlar ska jag springa.
Ja, det ska jag också ha som mitt go-to, då får jag lov att fira. Men alltså, det är just att de har slagit United, de har liksom inte vunnit någonting. Alltså de vinner ju matchen, men den var ju vunnen sen innan. Det är kanske det jag också reagerar mot. Att det är inte så här, det är inte en cupfinal.
Nej, men det är ju...
Han har ju gjort poäng i Fantasy Premier League liksom. Det är inte så mycket att kuta över hela planen.
Nej, men det är mot United i sista minuten och Liverpool-fansen börjar sjunga We're gonna win the league. And now we're gonna believe us, now we're gonna believe us.
Är det därför du har börjat säga att Liverpool kommer vinna nu? Alltså?
Ja, lite. För nu känner jag att nu är inte den enda som säger.
om The Kop sjunger det, då är det okej.
Okay, ja, exakt. Ja. Nej, men det, jag tyckte att det var, jag tyckte det fanns finns fog för att springa i plan. Jag hade gjort det själv om jag hade stått i mål.
Stort. Vad har vi mer för töntiga grejer som har inte Premier League-historia? Om man kollar lite bakåt, vad har vi jämfört med?
Alltså, om jag då ska vara liksom lite snyggt här eftersom jag nu pissat på Liverpool här
ska
ungefär.
Ska pissa lite på City då?
Ja, nej, men nu har vi spelat in i 40 minuter och det känns som jag har pissat på Liverpool så här 8 gånger. Och jag kommer bli beskylld för att vara bitter rättmätigt så. Men när Ilkay Gündogan drog korsbandet och hela laget kommer ut i så här tröjor bak och fram där det står Gündogan 8 på. Och alltså, jag kommer ihåg bilderna så starkt för Gerard Touré står och ber innan. Och det är den här väldigt
stämningen. Det här är religionspodden helt enkelt.
Ja, mm. Amen, alltså, han är ju troende muslim och vi har sett typ Paul Pogba och Mesut Özil gör det också när de håller liksom handflatorna fram och nästan så pratar med sig själv. Det är en bild vi har sett flera gånger. Och när han står med liksom Gündogan-tröjan så känner man så här, men herregud. Killen, visst, det är supertalat att han har dragit korsbandet. Men han fick ju själv gå ut på Twitter och säga nej, jag är inte död. För det var ju exakt den känslan de skickade.
Lite grann den känslan de skickade,
ja, och då blev man lite så här, men nu devalverar vi ju allting. Liksom. Vad har vi nu tyst minut för att liksom, vår kitman har dragit knäskålen när han spelar innebandy, liksom gubbabandyn. För det är dit man rör sig. Det var fruktansvärt töntigt, var det. Sen så är det ju inte Premier League, men det måste tas upp när Chelsea vinner Champions League.
Starkt.
John Terry, skadad eller avstängd?
Avstängd.
Avstängd. Kliver in, fullt påklädd. Jag tror, hade han benskydd? Mest troligt hade han benskydd.
Jag hade faktiskt att han hade benskydd. Han har i alla fall uppdragna strumpor. Och efteråt så säger han i någon intervju att så här, där man faktiskt måste komma ihåg att det här var UEFAs idé. Det var inte min, och det var inte bara jag. Det var flera i laget som bytte om. Man vill givetvis håna mig. Alltså, det blev ännu roligare att han tog så jävla illa vid sig också.
Ja. Ja, men jag läste någonstans att det var UEFAs regler att om du ska lyfta pokalen så ska du ha matchkläder. Men är det sant? För att det är väl så här backroom staff?
Sannolikt inte.
Det är backroom staff som...
Såg inte Zlatan på Europa League-firandet på Friends med träningskläder och kryckor? Och,
jo, då har du rätt i.
Ja, framförallt i det där läget, John Terry måste känna bara, jag skiter fullständigt i det där. Vi har vunnit, jag tänker gå in i min kostym och sen göra det. Man kan inte bara säga, okej, nu måste jag springa iväg, byta om. Alltså, nej.
Ja, men undrar ju, liksom, hur långt hade han planerat detta? Är det liksom som Allisons liksom, löfte inför säsongen att jag är nazist i 93, då kommer jag springa över planen?
Exakt så.
Alltså, när börjar John Terry tänka ut det här? När stod han och vek kläderna i halvtid, redo att nu...
När han åt materialen, ta med min tröja. Mm. Det är viktigt.
Men okej, på tal om Adebayor, vad är din känsla där mot Arsenal?
Det är ju, det älskar jag ju.
Ja.
Ja. Han springer ju också på ett sätt som är så här, han är så... Alltså, han är så nära att bryta ett korsband på alltså, i det läget, för att han är så taggad. Han måste verkligen ta sig hela vägen.
Ja, men jag älskar ju hela planen löpningar. Jag tycker det är guld.
Mm. Och så får han ett guldkort och liksom bara fuck it. Liksom.
Ja. Ja, supervärt.
Vad känner vi för Alan Pardews dans när Crystal Palace tar alltså ledningen och FA-cupfinalen när han gör
mot
den här?
United.
Alltså vi får lägga upp en gif med den, men ni får bara tänka hur jag ser ut nu.
Ja. Det är alldeles fantastiskt.
Jag såg hur det såg ut, så jag tänkte att ja, men det är exakt så där det såg ut. Ja, det är ju såklart det roligaste som någonsin har hänt fotbollen.
Ja, det måste man ändå säga. Jag är också väldigt förtjust när Hull City skulle döpas om till Hull City Tigers. Eller Hull Tigers. När...
De döpte så långt till det till och med.
Jo, precis. Men de fick inte igenom det till slut hela vägen. För att till slut så var de ändå tvungna att byta tillbaka.
Men de ändrade loggan eller?
De ändrade loggan lite grann.
Tog bort City ur den på något
ja,
sätt.
Ja, och liksom verkligen så här, nu ska vi bli en stor så här, internationell, kunna sälja merch och så vidare. Men det roliga är som Alams citat när han sa, in a few years many clubs will follow and change their names to something more interesting and I will have proved that I am the leader. Det vill säga, är det han som är pionjären i det här? Det här är ändå 5 år sedan. Han hade inte helt rätt kanske, men...
Nej, men alltså, för mig, för att just i det här citatet, han berättade ju att hade jag haft City så hade jag döpt om dem till Manchester Hunters.
Ja, det är fantastiskt.
Det är det enda som hade fått mig att helt lämna klubben fullständigt. Där hade jag åkt i exil till Gästrikeskogarna, alltså, för det hade jag inte kunnat tolerera. Men, för jag minns det med skräck att så här, men tänk om liksom City-ägarna plötsligt får den tanken. För vi hade sett, vad hette han galningen i Cardiff som ändrade tröjfärgen?
Ja, just det. Bondskurken.
Det finns en tann, va?
Tann.
Ja. Bondskurken, det är bra.
Mm. Ja, men det var han ju verkligen. Mm. Och liksom körde över supportrarna helt. Och det var ju egentligen samma sak här. Släpp liksom Hull City som var ju helt till 100 år. Nu ska det vara Tigers fullt ut liksom. Gör oss till ett malaysiskt andra ligalag liksom. Bara fullt blås. Och jag bara fick den här liksom riktigt gnagande känslan att ja, helt plötsligt så är det något smartskaft där i Abu Dhabi-gänget som har läst att Manchester Kings är liksom det bäst internationellt gångbara namnet. Och det hade jag ju inte stått ut med.
Nej, det hade varit väldigt svårt att ta.
Det hade varit pinsammare än United-spel just nu.
Det var därför jag lämnade Brynäs, mitt svårskap där, när vi gick över till Brynäs Tigers. Sen när de lämnade Tigers så bytte jag tillbaka. Då säger jag, men nu kan jag supporta Brynäs.
Just det var någonting som var i elitserien när det fortfarande hette elitserien. Just att alla skulle döpa om sig till någonting coolt.
Ja, HV Blue Bulls.
Heter Frölunda fortfarande Frölunda Indians?
Ja, gör de det? De har ju kvar indianen på bröstet som när det drevet gick och någon ringde Glenn Hussein som sa ni vet inte hur många goa gubbar det är som burit den indianen på bröstet.
Lade lite inte... så här i identitetspolitiska tider lite mer tveksamt kanske har det än vad det inte var uppfunnet på 90-talet.
Nej, men vi får mer av det Sanne och Svensson. Här är vi ju ute på riktigt halis som vi börjar snacka lite.
Ja, jag har en jag tycker ju att den här när City, var det förra året när de vann ligan och den här videon med If you're here for the champions, clap your hands videon spreads. Det är ju höga cringe-nivåer.
Ja, den är riktigt hemskt, det håller jag med om. Det är faktiskt ännu töntigare än Allisons men jag hoppades att ingen skulle ta upp den. Alltså den är ju också svår att förklara, för den måste man liksom se. För att det är så, alltså det är så fult filmat också. Allting är så här att, ja men det var ju liksom PR-praktikanten som, han hade noll erfarenhet sen tidigare. Så bara, du ska göra vår Champions-video. Vad gör du? Ja, jag vet inte, måste den vara familjevänlig? Ja, absolut, det måste den. Ja, klappa händerna om du är riktigt glad. Där har du det, där har du det. Och typ det är det. Vi får lägga upp den också för att den är... Det är kalla kårar hemskt.
Jag tänker lite att den är gjord för att så här, Abu Dhabi-familjen känner sig. Vi måste göra en video som går hem här. Så vi ska visa hur det är, hur det ser ut där för alla Abu Dhabi-fans.
Ja, just det.
Och så tänker de att ja, men så här, nu tror alla i Abu Dhabi att det är så där det ser ut. Det är så där det är att gå på fotboll i Manchester när City spelar.
Jag tror att det är så att gå på fotboll.
Ja, jo. Jag har ju aldrig varit på Etihad, men jag kan tänka mig att det är exakt
så. Ja, det är exakt så.
Sen går man där med trummor efter matchen och sjunger i Fear for the Champions.
Jag tror att det var helt enkelt bara en dokumentär, och sen så försöker de låtsas som att det var någonting lite småtöntigt när de pratar om det i efterhand. Liksom. Men det är en ganska fin bild av verkligheten.
Ja. Första gången jag var på Etihad så efteråt hörde jag en 3-åring säga till sin pappa Daddy, Chelsea was fucking awful. Och då, det är ungefär så jag minns det som.
Det är inte så familjevänligt.
Ja, nej, verkligen inte.
Men en sista grej om vad som är töntigt var ju faktiskt på tal om matchen i helgen, Liverpool Manchester United, Rio Ferdinands lilla film.
Oh, okej, okay, ja, okay, det här är ännu värre än Clappy
den
här,
för den tycker jag slår allting. För att, det var alltså en film där han går in och säger att jag var med i laget som slog The Invincibles när han slog Arsenal. Och vem... i dagens lag kommer det vara det här. Sen så räknar jag, och så, han ser så jävla... I 22 sekunder han ser otroligt allvarlig ut. Oh. Men det roligaste av allting är att det är två kameror. Det ena är att han har en kamera framifrån där man ser honom. Man kollar rakt in i kameran. Sen har han liksom för att höja produktionsvärdet och satt en kamera lite snett på honom. Så de mixar emellan. Och han ser så jävla seriös och allvarlig ut.
Men alltså, jag tycker, det egentligen räcker det med att höra ljudet. Kim, du kan väl lägga in liksom när han frågar om Mason Greenwood... Will you be that man?
Will you be that man?
Marcus Rashford, will you be that man? Lyssna på det här.
I was part of the team that ended Arsenal's run, by the way, the Invincibles. Wayne Rooney, who's going to be that man this week? Who's going to be that man this time to stop a team going unbeaten, stop a team being the Invincibles? Marcus, are you that man? Mason, are you that man? Anthony Martial, are you that guy? Come on, man. Come on, boys. Give me something to laugh about, man. Give me something to scream about, please. You can be that guy.
Och det blir givetvis ännu roligare med tanke på hur det gick sen då också.
Ja, men alltså Rio har ju blivit lite av en total clown här nu när han... Det var ju liksom han som körde den här Ole said to we'll come on när det gick bra för United under Ole Gunnar Solskjær förra säsongen. Det är han som gjorde någon så här konstig boxningssatsning. Han är ju liksom... två steg ifrån Temptation Island, heter det fortfarande så? Oh gud, X on the Beach, Get Me Out of Here, I'm a Celebrity.
Just det.
Alltså den typen av program.
Ja, han är ju med den nästa säsong, utan tvekan.
Ja, han börjar kännas riktigt mycket som en parodi. Bara.
Det är ju väldigt nära att han startar någon form av så här, DJ-karriär.
Oh ja!
Det är garanterat. Han har redan börjat med den i fingerat namn för att lära sig hur det funkar, tror jag. Jag är övertygad om det. Mm.
Och så kommer man besöka Love Island och vara så här gäst-DJ.
Temptation Island, vad är det? Finns det kvar? Har det funnits?
Jag vet inte ens vad du pratar om.
Jag känner igen det. Men jag vet inte riktigt vad det är.
Oh, men, jag ska ändå kunna min skräp-TV.
Ja. Ja. Nej, men han har mycket på gång. Det tror jag.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
några nyheter från veckan. Framförallt så såg jag att Pep Guardiola vill slopa ligacupen för att han tycker att det påverkar spelarna för mycket negativt. Är detta bra eller dåligt, säger ni? Peter?
Alltså, jag förstår precis vad han menar, och det är ju många... Alltså, nu är det ju otroligt att Liverpool klarar av det efter klubblags-VM och allting med tanke på hur deras spelschema har sett ut, men i slutändan så det kostar så jäkla mycket, och ligacupen, även om City körde formidables förra säsongen och räknade både Community Shield och ligacupen som större titlar, det var också en av de töntigaste sakerna i engelsk historia nu när vi har gått vidare från den punkten. Men jag tycker att så här dubbla inhemska kupper, alltså, så ligacupen i sitt utförande nu tycker jag har spelat ut lite sin roll. Ska man ha kvar den skulle jag nästan vilja se någon slags OS-lösning på det. Att det är U23.
Som FA Youth Cup.
Ja, men exakt. Och det kanske räcker med den. Ja. Alltså jag bara menar, ska man ha kvar den nu så måste det finnas någon slags poäng i att man vill att klubbarna ska lyfta fram sina egna. Man kan få en högre kvota med inhemsfödda spelare. Någonting för att bara ha en extra kupp när de här lagen redan spelar så mycket. Jag tycker den har spelat.
Det du inte tänker på är ju att förmodligen skulle ju Carabao helt glömmas bort. Man vet inte vad det är för någonting längre. Det är ju en hel läskedryckstillverkare som skulle gå i graven om vi skulle lägga ner den här kuppen.
Därför bör jag tror att det är läskedryck.
Jag tror att det är läskedryck.
Ingen bryr sig.
Men det heter Coca-Cola League Cup förut.
Ja,
absolut.
Ja. Det är ju läskkuppen. Gud vad coolt det var. Men nej, den bara slopa skiten.
Ja, jag håller med. Det känns det känns bara helt meningslöst. Givetvis säkert svära kyrkan för många och säga så, men fan, seriöst. Jag vill inte ens se en OS-lösning.
Vem vill att den ska vara kvar? Inte en spelare eller tränare tycker att den är rimlig att ta på allvar längre.
Nej, och fansen tycker väl det är rätt trist också säkert, tänka.
Absolut.
Jag tänker att FA-kuppen skulle liksom höjas ännu mer om det inte finns någon annan konstig kupp som man inte riktigt fattar vad det är.
Ja, verkligen.
Mm. Vad säger du, Sebastian Mattsson, om detta? Sen är det silly season också givetvis på sitt sätt. Än så länge inte jättemycket som hänt i Premier League. Men nyhet idag var att Lampard skulle vilja signa Cavani. Som ju i stort sett är klar för att Atletico har lämnat in transfer request till PSG och så vidare. Men tror vi att Chelsea är ett sånt lag som kommer att plocka in någon, och är just den typen av spelare som kommer hamna där, tror ni?
Nej.
Svårt. Börjar du hade ett svar.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att Lampard är ganska nöjd med Tammy Abraham. Sen är det väl, han var kanske inte jättenöjd med Michy Batshuayi bakom där, men jag tror verkligen att han, jag tror inte att han är ute efter den konkurrensen heller, att sätta en sån erfaren spelare i konkurrenssituation med Tammy Abraham. Det känns som att det skulle kunna hämma utvecklingen hos ändå en jättetalangfull forward. Så jag tror inte att han vill det. Jag tycker nog att Chelsea borde titta på andra lösningar. Alltså borde framförallt hitta en vänsterback. De borde kanske se sig om efter andra mittbacksalternativ också. Alltså bredda den konkurrensen i alla fall. Och höja den lägsta nivån. Jag ser det inte riktigt som supertroligt. Och om det skulle vara troligt så tycker jag inte att det är rimligt.
Jag tänker att Lampard är ganska nöjd med hur det är nu. Det går ganska bra för honom. Han kan hela tiden skylla lite grann på att han inte kunde göra såna stora värvningar och så vidare. Alltså det lär väl passa honom att kanske inte ta in en superstjärna, för det höjer ju kravet på honom att leverera också.
Ja, kanske. Alltså det är om man skulle kunna skulle de kunna liksom lösa Cavani som en slags korttidslösning. Nu förstår jag att det här är fullständigt orimligt, men vi pratar ett scenario där så är möjligt. Att man skulle liksom låna in honom för resten av säsongen och sen går han till Atletico. Bara för att bredda truppen, om man nu tycker att Batshuayi inte håller. Cavani är medveten om att han ska liksom spela någon slags han ska vara en truppspelarroll liksom, i ett rotationssystem där han då eventuellt skulle kunna hjälpa Tammy Abraham med lite användbara knep och knåp längs vägen.
Jag ser fram emot när Lampard åker till Paris för att förhandla med Cavani och säger, har du lust att bli mentor till Tammy Abraham?
Jag vet inte om du missar när jag sa det här är fullständigt orimligt.
Men sen fram emot London, det är trevligt här.
Ja. Exakt, Cavani kanske har haft en dröm att gå på Madame Tussauds men hittar aldrig tiden. Alltså, liksom, nu får han det. Ja, men, så, och sen liksom då skulle göra ett liksom, mer tajtare spelschema även i liksom, februari, mars när Champions League drar igång. Alltså, jag vet att det är fullständigt orimligt, men det är en kittlande tanke.
Absolut.
Men någon som kanske på väg från London då, Christian Eriksen eventuellt går till Inter. Vad betyder det för Spurs, tror ni?
Alltså i nuläget så är det bara, jag bara känner vilket monumentalt misslyckande av Tottenham att inte kränga Eriksen för mer pengar.
Ja.
Nu tror jag du pratade om en övergångssumma på ungefär 14 miljoner pund. Jag tror han värvades från Ajax för en 10-11. Med tanke på den utveckling Christian Eriksen hade i Tottenham, vilket värde han hade när det kändes som att vi pratade om upp mot 70-80 miljoner pund ett tag.
Ja, han såg ju som superspelaren.
Ja,
så, verkligen.
Att liksom att det slutar med ett halvår kvar på kontraktet och kränga honom till Serie A för 14 miljoner pund. Alltså han har ju varit en skugga av sitt forna jag hela den här säsongen, men det är så tydligt att det är en spelare som inte ville vara kvar. Alltså att de inte skeppar honom i somras för en högre peng.
Nej,
jag bara känner att det känns som ett monumentalt misslyckande fullständigt.
Ja, verkligen. Och det var väl Pochettino hade väl till och med sagt honom att du kommer inte att få spela, men Levy ville liksom inte Levy.
Levi.
Levi Stubbs säger vi.
Levi heter han. Men att Levi ville liksom inte sälja honom. Och det är ju, ja, det är ju konstigt.
Ja, men jag hade varit livrädd som Tottenham supporter liksom, för vad kommer han näst liksom, för att nu Tottenham befinner sig i ett liksom konstigt limbo. Är Mourinho fortsatt tänkt som en liksom långsiktig lösning, och vad ska han göra med laget? Och liksom spelare som Son och Kane är ju fortfarande intressanta för andra klubbar. Hur kommer de agera transfermässigt där? Kommer de liksom låta kontraktet gå ut och plötsligt är Son tillgänglig för så här 20 miljoner pund?
Ja, exakt. Ja, hans kontrakt går ut nästa sommar. Ja. Och jag tycker att hela Pochettino-gate, att han försvann, har ju visat på någon form av brist, alltså på stora brister i Spurs ledning och liksom hela deras i klubbens hierarki och struktur.
Mm.
Att det ska ju inte, i en väl fungerande klubb så ska det inte göra så ont att sparka en tränare. Alltså mm. det bör liksom, en klubb bör vara förberedd på att nej, men nu kommer vi att behöva till en ny tränare, ja, men som Barca eller Juventus eller Real Madrid liksom, att det kommer att fortsätta gå på när tränaren lämnar. Och det är liksom så här, när man har en sån supertränare som Pochettino, när den då lämnar, då visar ju sig de bristerna och alltså den sprickorna i fasaden, att det är inte en fullt fungerande klubb. Vi saknar fundamentala strukturella idéer.
Ja, det känns som att man hänger på en väldigt skör tråd.
Exakt.
Liksom, från att liksom väldigt snabbt gå från där de har varit de senaste åren liksom, med Harry Kane som liksom ledare, och sen så nu är plötsligt bara liten glitch i systemet, så bara faller de ner till
Det pratade vi redan om när Pochettino kickades egentligen, att om du börjar titta på resultatraden Tottenham hade egentligen från den här tiden förra året, så var det ju, ja, men de gjorde ju något slags heroiskt i Champions League och tog sig hela vägen till finalen, men i ligan så börjar spelet vackla, och man tänkte lite att men Champions League kostar liksom sådär, men där och då har man förstått i efterhand att redan in i klubben så syntes ju, det var ju problem mellan Pochettino och Levis, vad han nu heter, och spelargruppen och Pochettino, att det liksom, det gifte sig inte på samma sätt som det hade gjort längre. Där och då måste man, en välfungerande klubbledning, börja agera. Liksom kanske redan då i mars, när man ser att det här är på väg åt helvete. Liksom, ja, men vad har vi för alternativ? Vad kan vi göra? Om vi liksom, vilka kan vi köpa? Vilka kan vi sälja? Börja planera för en framtid utan Pochettino. Nu kändes det som att det är så här, vi håller kvar i Pochettino fast det inte kommer funka. Vi håller kvar i Eriksen fast han inte vill vara kvar. Och resultatet är liksom ett lag som just nu står liksom vid ett vägskäl där det verkligen kan sluta illa, känns det som.
Sista ryktet den här veckan, Dembele ryktas till United.
Är det Lyon Dembele?
Yep.
Det finns så många.
Men vad ska han dit och göra, är det ändå jag tänker?
Det är väl ganska rimligt, vem tycker jag. Alltså han är ju...
Jo, alltså för United är det rimligt, men
ja,
för honom?
Ja, men
alltså,
så här, det, är ju, det känns ju inte som en spelare som det står där ja, men Barca, Real, City, PSG, Bayern München står på rad och väntar. Och då...
Då får man nöja sig med United.
Ja, men alltså, lite så är det ju. Men jag tycker att det är ett rimligt steg att ta. Och jag tror att det är en ganska rimlig värvning av dem att göra om de lyckas få tag i honom. Han har ju varit väldigt bra i Lyon.
Absolut.
Och inte alltid varit jättenöjd där heller. Men det är ganska dyr. Men det är ju en ung...
50 miljoner man pratar om.
Ja, men det är en ung spelare med stor kapacitet.
22-23 typ.
23.
Ja, alltså... Nej, men jag tror att det är nog inte en helt dum värvning heller.
Men vad ska de med? Han är väl central anfallare?
Ja, det är ju såklart superdumt.
Alltså det är ju det enda, där har de ju Martial. Men ja. Som Greenwood som kan backa upp. Om du då tänker dig liksom ett anfall och du ska ha typ Martial i mitten, Rashford vänster och så James eller liknande till höger. Kanske ska ersätta den här jävla Andreas Pereira istället.
Ja, det är såklart superrimligt.
Han adderar flärd, tänker jag.
Ja, men alltså en halv miljard kronor för någon som då liksom ska gå in och ta Mason Greenwoods plats när det faktiskt känns som att det finns så jäkla mycket fotboll i den grabben. Det känns...
Nej, bra inspel. Jag tänkte inte på att det var en anfall. Alltså, jag reflekterade inte över att det var fel position de behövde värva på. Jag tänkte bara att ja, men det vore väl bra värvning. Nej, men det är såklart superrimligt. De borde såklart satsa på helt andra positioner.
Ja, men har de liksom annat på väg in och liksom typ säkrat? Är James Maddison redan klar? Ja, men titta på en extra anfallare då. Gör ert anfall ännu giftigare. Men som det är nu så känns det ju som liksom en 12-åring som spelar FIFA.
Ja, det var jag.
Det var Pontus. Lite mer bizarr nyhet. Newcastle har tydligen haft någonting. Jag förstod inte, var det deras matchprogram?
Ja, matchprogrammet att... till Chelsea-matchen så körde de... Det är väl ganska vanligt, det ser vi egentligen över hela världen, att man gör liksom en liten intervju.
Ja, men som vi brukar göra inför poddarna, så när vi lägger ut vårt magasin till alla lyssnare.
Ja, exakt.
Så gör vi en intervju
med... Podday Magazine.
Liksom. Exakt, lite sådär. Man kör lite roliga frågor med Petter eller med mig. Eller.
Säljs av 13-åriga killar i Peaky Blinders-kepsar här utanför redaktionen.
Det är inte så många som köper dem, men...
Men de finns.
Ja, det är en 7-8 person som gör rusning varje vecka för att köpa, men vi har alltid 100 nummer kvar.
Ja, exakt. Vi lottar ut dem i slutet av säsongen. Någon får så här typ en SJ-pall med bara papper. Men i alla fall, de hade gjort intervju med Florian Lejeune. Och en av alla frågor som hade ställts till honom var...
Det var en sån här tombola-fråga. Alltså det var ju bara random frågor i princip. Som hade dragit frågor i någon form av tombola.
Mm. Ungefär som Niklas Svensson drar vilken kommun han ska med i sitt program. Alltså då.
Det här flyger
ut. Smal referens.
Det här flyger
Niklas Svensson. Direkt med Niklas Svensson. Men
jag undrar, vilken typ av tombola är detta? För det är inte som liksom, vad heter Proust Questionnaire i Inside the Actor's Studio. Liksom.
Bra referens.
What swear words do you use the most?
Bättre referens än vad jag hade.
Ja, och så Denzel Washington svarar alltid motherfucker typ. Men det här är alltså fråga 12.
En tombola fråga helt enkelt.
How do you dispose of a dead body if you only had one hour to get rid of it? Florian Lejeune verkar inte tveka på den här frågan utan
de säger alltså, hur skulle du göra om du skulle
göra det?
Dumpa en död kropp?
Om du bara hade en timme på dig.
Det var bara en timme på
dig. Vi får inte förklara att liksom vilka omständigheter som gör det. Lagsamling om en timme eller någonting.
Du har en död kropp, du har en timme på dig. Vad gör du?
Ja, okay. Men Florian Lejeune verkar ju inte heller liksom taken aback av den här tombola-frågan, utan han har ett kärnfullt svar. I'm watching a series at the minute called You. It's about that, utropstecken. I will put it in the boot of my car, drive out to sea, put it on a boat and throw it into the sea with weights on it.
Det vill säga vad alla någonsin har gjort i en maffiaserie.
Exakt, exakt. Sleep with the fishes. Och jag måste säga att det här kan ju faktiskt tolkas som lite osmakligt. Men fan vad bra att de skapar lite content. Att det inte
faktiskt
bara är så här, yeah, I mean, we're going to give it our all to get the 3 points. The fans were unbelievable today. On to next game. Alltså för det där är ju, tvingas man se fler sådana intervjuer före
innan. Ja, då kommer man ju skada sig själv till slut.
Ja, exakt. Ja. Det här är i alla fall någonting är det.
Ja.
Som det gamla, alltså för att ibland så blir det ofrivillig komik som det klassiska exemplet, tror jag, Offsides podcast som har tagit upp flera gånger, att en gammal TFF-matchprogram med Andreas Isaksson så här, gillar att göra, fiska, äter inte fisk.
Den har något.
Ja, för där ställer man ju frågan. Jaha.
Okej, jag har en följdfråga.
Vill du bara döda allting som har fjäll och lever under ytan? Men det här är ju liksom... Här skapar de ju någonting i alla fall. Och hade vi från en kvällstidning ringt upp dem och frågat så här, hej, valfri allsvensk spelare. Petter Landén här från Expressen. Du, kort fråga. Då hade personen i fråga inte svarat på det. Men i klubbens säkra intern... så kan vi ändå få komma närmare de här spelarna.
Ja, det är väldigt kul.
Och det känns som att Florian Lejeune faktiskt har ägnat lite.
Ja, exakt. Nu vet vi att han har en plan för vad ska göra. Ja,
svaret kom lite för snabbt. går rykten. Man vill veta mer helt enkelt även där.
Ja, men Florian Lejeune är vår nya favorit Newcastle-försvarare i den här podden, kan vi väl gemensamt säga.
Och Fabian Schär är ju super snygg, så jag har honom som favorit. Mm.
Bland Newcastle-försvarare säger jag ingen aning. Jonathan Woodgate. Ja. Gammal klassiker.
Ja, han och Vernon Anita. För att jag har alltid varit svag för folk som heter svenska förnamn i efternamn.
Smal referens. Men jag gillar det också. Om du hade en timme på dig, Pontus. Vad skulle du göra med en död kropp?
Ni får se.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.